بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا till dagens viktiga lektion. Idag kommer vi med Allahs hjälp och tawfiq att gå igenom det viktigaste ämnet som finns. Vi brukar ibland inleda våra lektioner med att säga att idag kommer vi att tala om ett viktigt ämne. Idag kommer vi att tala om det viktigaste ämnet. Det finns ingenting som står över detta ämne. Detta ämne lägger grunden till hela islam. Detta ämne är el-islam. Och detta ämne är ett tawhid. Ett ord som vi ofta hör och ett ord som vi ska lägga mer fokus på och fördjupa oss i. Idag och i framtiden. Ett ord som vi ska basera våra liv på. Och det är tawhid. Denna kunskap som vi idag kortfattat kommer att tala om är den viktigaste kunskapen i el-islam. Det är på grund av den Allah Azza wa Jal skapade oss. Det är med tawhid en person går in i paradiset och en person som saknar tawhid kommer att mista den chansen och kommer att fördömas och straffas för evigt. Ordet tawhid på arabiska betyder att särskilja någonting, att göra någonting till ett. Wahada yuwahidu. Att göra någonting till ett. Och den islamiska benämningen på ordet tawhid är att särskilja Allah i kategorierna av ett tawhid. Att särskilja Allah i hans rububiyya, i hans herravälde. Att särskilja Allah azza wa jal i hans uluhiyya, i dyrkan till honom. Och att särskilja Allah med hans namn och egenskaper. Och vi kommer tala mer om detta snart inshallah. Men kortfattat att särskilja Allah i dyrkan. Och att hålla sig borta från kyrk i alla dess former. Ordet tawhid. Är det någonting som är nytt, påhittat? Eller är det någonting som har en grund i islam? Vissa försöker säga att det här snacket om tawhid. Och att kategorisera tawhid och dela upp tawhid och prata om tawhid och skriva böcker om tawhid. Saknar grund. Och det här är fel. Utan tawhid är, mashallah, en grund i el-islam. Och det är också någonting som har nämnts i Koranen och Sunna. Vi finner i ett flertal hadither ordet tawhid. Till exempel så säger Abdullah ibn Abbas att profeten a.s. ahalla bit tawhid. Yani han proklamerade, kallade ut till ett tawhid i hajj. Då han säger labbaik Allahumma labbaik. Då han kallade till, yani han gjorde denna talbiya. Han sa ahalla bit tawhid. Han nämnde ordet tawhid. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och också i Tirmidhi finns det en sahih hadith. Att folket av tawhid kommer att tas ut från elden. Till slutet på hadithen. Men Rasulullah a.s. han sa att Allah kommer att ta ut ahlut tawhid från elden. Så ordet tawhid förekommer i sunna flitigt. Samt så sa profeten a.s. då han sände Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Att du kommer att komma till ett folk av ahlul kitab. Låt det första som du kallar dem till vara ila an yuwahidullah. Till att särskilja Allah. Så ordet tawhid, mashallah, är ett ord som finns i Koranen och i Sunna. Och vi kommer höra mera nu om hur viktigt det är med tawhid av vår broder Abdallah. Falita faddal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wa al-mursaleen. Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayyakum Allah. Naam, vår broder Abdu'adud, Imam Abdu'adud, han pratade om att just tawhid, det har en grund. Det har nämnts vid namn flera hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam och det har nämnts otaligt många gånger med dess betydelse i Koranen och Sunnan som vi senare kommer att prata om inshallah. Vi som muslimer är övertygade om att det här universum och allting som finns där i inte kom till utav en slump. Att det är omöjligt att universum, galaxerna, solsystemen, stjärnorna, planeterna, jorden, månen, bergen, dalarna, haven, floderna, djuren, människorna, allt detta har kommit till utan en slump. Det här är någonting som de flesta människorna världen över också är övertygade om. Att det är omöjligt att det här bara kom till utan en slump. Allah Azza wa Jalla säger: "Ma khalaqana as-samawati wal-arda wa ma baynahuma batila, dhalika dhannu alladhina kafaru." Att vi har inte skapat himlarna och jorden och det som finns däremellan utan något syfte. Det här är det vad förnekarna tror på. Det naturliga tillståndet eller fötterna inuti människan och det sunda förnuftet leder oss till att vi tror att det här inte har kommit till utan en slump, utan att det är en skapare som ligger bakom allting. Men kan den här skaparen, skaparen av himlen och jorden, av allting som finns här, ha skapat det här utan ett syfte? Bara skapat det för skojs skull, utan någon anledning. Att vi människor sen ska med våra intellekt, med våra tankeförmåga, leva här på jorden 70, 80, 90 år och sen är allting slut. Ingenting mer existerar därefter. Allt det här förtrycket, all den orättvisa, alla de dåliga saker som sker på jorden, sker bara. Och den som har gjort dåligt kommer inte hållas till svars för det, och den som har gjort gott kommer inte hållas till svars för det. Utan tvekan är det inte på det här sättet. Allah Azza wa Jalla säger: "Afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu. Allah Azza wa Jalla säger: "Tror ni att vi endast har skapat er utan något syfte och ni kommer inte att komma tillbaka till oss? Högt upp är Allah Azza wa Jalla från det här, vis ingen som är värd dyrkan förutom honom." Så den här jorden och allt som finns där i, vi människor kommer inte till utan en slump, utan det finns en skapare. Och utan tvekan så kommer ens intellekt fram till att det måste finnas ett, en visdom, ett syfte med att vi skapades. Men hur ska vi få reda på det här syftet? Om man skulle säga, eller det är inte så att det står skrivet på månen någonstans, eller att man kan hitta det skrivet någonstans för alla människor: det här är syftet med eran existens. Om alla människor skulle komma fram till det med sina intellekt, då skulle vi ha 1000 olika motstridiga förklaringar till vad syftet med livet är. Nazister säger att syftet, det vi ska göra, är att vi ska utrota alla mindre värdiga raser. Kommunister säger att det är att olika klasser ska kämpa och strida mot varandra. Och proletariatet ska ta tillbaka makten och det är de som ska styra. Anarkister tycker att de ska sprida kaos och anarki, eller de ska leda till ett anarkistiskt samhälle. Kapitalister har sin förståelse. Alla har sin egen förståelse som går emot varandra. Så det kan inte gå tillbaka till våra intellekt att vi ska veta vad syftet med vårt liv är och varför vi är här. Så hur ska vi få reda på vad skaparen vill från oss som har skapat allt det här? Det är inte så att alla människor får en egen uppenbarelse heller. Utan vissa människor har fått en uppenbarelse. Vissa människor har blivit utvalda utav Allah subhanahu wa ta'ala. De mest rena och bästa och förnämsta utav skapelserna blev utvalda av Allah subhanahu wa ta'ala att få budskapet, Allah Azza wa Jallas budskap, att förmedla det vidare till människorna. Och det sista av dessa sändebud var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jag kommer inte gå in mer på det i detalj, utan jag har pratat om det i andra föreläsningar. Det budskapet som han kom med blev bevarat. Och det är Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. I Koranen och i sunnan, uppenbarelsen från Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat allt det här, så får vi lära oss att det finns 2 stycken huvudsyften med vårt liv. Och båda är relaterade till tawhid. Det första är att vi, allt det som finns här runt omkring oss, är ett sätt för oss att lära känna våran skapare, vem han är. Och ha kunskap om honom. Han som har skapat oss och allting. Allah Azza wa Jalla säger: "Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma." Allah subhanahu wa ta'ala säger att det är han som har skapat de 7 himlarna och lika många jordar. Hans beordring kommer däremellan. För att ni ska veta om att Allah har makt över allting och att han har omfattat allting med sin kunskap. Allah Azza wa Jalla säger här att han skapade allting för att vi ska ha kunskap om hans allmakt, för att vi ska ha kunskap om hans kunskap, för att vi ska lära oss om det. Det är ett av syftena med att Allah subhanahu wa ta'ala skapade universum. Och det här är relaterat till det som kallas för tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Tawhid, där man har kunskap och bekräftar Allah Azzurras namn och attribut och hans herravälde och hans handlingar. Och det andra syftet till Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss är att vi ska dyrka honom. Vilket är tawhid al-talab, tawhid al-ibada. Att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och särskilja honom i våran dyrkan. Allah Azzurra säger, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ändå skapar jinnan och människorna för att de ska dyrka mig. Och dyrkan i sig är att vi ska leva på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala vill från oss. Så som de lärde förklarat att dyrkan är ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Att dyrkan är ett omfattande ord för allting som Allah älskar och är nöjd med. Så det inkluderar allting Allah vill från oss. Att vi särskiljer honom och att vi är uppriktiga i våra handlingar för hans skull och rättar oss efter de reglerna och det han vill från oss. Det här är det som kallas för tawhid al-ibada. Man särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i hans dyrkan. Så om man verkligen vill förstå hur enormt viktigt att tawhid är att vi är här idag på denna jord för de två kategorierna av tawhid. Den första kategorin innehåller två kategorier, tawhid al-rububiyya och tawhid al-asma och sifat. Och den andra heter tawhid al-uluhiyya. Vi är här, anledningen att vi föddes, anledningen att vi går på denna jord, anledningen att vi träffas här idag, anledningen att vi är här överhuvudtaget är tawhid. Som någon säger, varför lägger ni vikt på tawhid? Det är därför vi är här. Vi är här för tawhid. Så att se ner på vikten utav tawhid är se ner på vikten utav ens existens. Varför vi är meningen med livet. Att tala illa, ni bara kallar till tawhid. Jo, men det är det man ska kalla till. Det är därför vi är här överhuvudtaget. Ska man kalla till någonting annat istället än syftet med vårat liv. Saker och ting, de andra saker man kallar tawhid, det är förgreningar till tawhid. Andra saker som kommer till islam har kommit med är förgreningar. Och det här är grunden, det här är roten till trädet. Och resten är grenarna och frukterna och liknande. Så det här tydliggör för oss väldigt klart och tydligt hur viktigt verkligen det är med ett tawhid-namn.
En annan fråga. Vi talade om att Allah Azza wa Jalla nämner tawhid i Koranen. Yani betydelse. Är någon som vet ungefär hur stor del av Koranen som handlar om tawhid? Är det en fjärdedel, en tredjedel? Yani någon som har ett hum?
Vissa säger hela.
Hela Koranen handlar om tawhid. Ahsant. Rätt svar. Naam. Ibn Qayyim. Vi kommer citera honom mycket idag. Han säger i hans bok här, Madarij al-Salikin. Ett väldigt fint stycke. Han talar om vissa verser i Koranen, om hur de talar om tawhid. Och så säger Ibn Qayyim sen, Bel naqulu qawlan kulliyan. Låt oss säga, yani sammanfattat, att hela eller varenda aya i Koranen omfattar tawhid. Varenda aya i Koranen handlar om tawhid. Den vittnar om tawhid och den kallar till tawhid. För inna al-Quran, för Koranen är antingen kunskap om Allahs namn och egenskaper och vad Allah gör. Och det här är tawhid eller ilmi eller khabari. Men Koranen handlar antingen om Allah Azza wa Jal, den beskriver Allah Azza wa Jals vackra namn och egenskaper, vad Allah är, vad han gör och vad han inte är, vad han är upphöjd över. Och det här är då tawhid, al-ilmi, al-khabari, det som kallas för tawhid, rububiyya och tawhid, asma wa sifat. Och så säger han, eller så handlar Koranen om kallet till att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida och att ta avstånd från all form av kyrk. Och det här är tawhid eller iradi at-talabi, yani tawhid al-uluhiyya. Eller så är Koranen påbud och förbud. Påbud att hålla sig till lydnaden till Allah Azza wa Jal och förbud, yani saker som man inte får göra. Och det här är från tawhids rättigheter och vad som kompletterar ens tawhid. Eller så handlar Koranen om den ära som Allah Azza wa Jal ger folket av tawhid och lydnad. Vad han ger dem i detta liv och vad han ärar dem med i nästa liv. Och det här är då belöningen för deras tawhid. Eller så handlar Koranen om vad som kommer att hända med folket av kyrk. Vad Allah gör dem med dem i detta liv. Och vad som kommer att hända med dem för straff i nästa liv. Så säger han då att allt detta, yani, omfattar tawhid. Så säger han återigen, för Koran kulluhu tawhid. Så hela Koranen är tawhid. Wa huququhu wa jazaihi, handlar om tawhids rättigheter och dess belöning och konsekvenser. Och den handlar om kyrk, vana för kyrk och faran av kyrk. Och vad som då händer med folket som gör kyrk. De lärde brukar säga att Koranen delas in i de här tre kategorierna. Om man läser Koranen finner man att Koranen handlar om Allah Azza wa Jal. Allas namn, egenskaper, eller hur? Vad Allah gör, vad han har för rättigheter. Den lär oss om Allah. Taib, det är tawhid. Och den kallar oss till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och att inte göra kyrk. Så det här är en kategori av kunskapen i Koranen. Och det här är uppenbart att det handlar om tawhid. Eller hur? Sen handlar Koranen om påbud och förbud. Det handlar om bestämmelser, regler. Så här ska du göra, så här ska du inte göra. Det här är halal och det här är haram. Det här går också tillbaka till tawhid. För som våran broder sa, Allah skapade oss för att dyrka honom. Vad är dyrkan till Allah? Vad är dyrkan till Allah annat än att göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit? Eller hur? Så det går också tillbaka till ett tawhid. Och sen handlar Koranen jättemycket om berättelser. Om tidigare profeter. 25 profeter. Och handlar om folk som var troende och folk som var icke-troende. Hur gick det för dem som trodde på profeterna? Hur gott fick de inte detta liv? Och hur gick det för dem som trotsade profeterna? Vad fick de inte för straff i detta liv? Och vad kommer hända med dem i nästa liv? Så Koranen talar om mycket om paradiset och helvetet och domedagen. Och hur folk kommer att vara i två grupper. På domedagen och i paradiset och i helvetet. Eller hur? Och vilka är ahlul jannah? Ahlul tawhid. Och vilka är ahlul nar? Ahlul shirk. Och ni ser att alla koranverser kretsar kring dessa tre kunskaps, yani, kategorier. Och alla går tillbaka till vad? Ett tawhid. Och så säger Ibn al-Qayyim här, exempel. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawhid, eller hur? Ha? Ar-Rahman ar-Rahim, tawhid. Asma och sifat. Maliki yawmiddin. Tawhid. Beskriver Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tawhid. I dyrkan. Tawhid al-uluhiyya. Att endast dyrka Allah azza wa jal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Vägen av vad? Han säger vägen av folket av tawhid. Sirat al-ladhina al-amta alayhim. Ghayr al-maghdubi. Och inte vägen av dem som halkat, farit vilse och gått en annan väg. Och folket av kyrk. Så att al-fatiha, tawhid från början till slut. Och sista suran i Koranen, sista ayan i Koranen, vilken ayan är det? Kul a'udhu bi rabbin nas, tawhid. Yani från början till slut, hela Koranen handlar om ett tawhid. Vilket verkligen bevisar hur viktig den här kunskapen är. Att det är ingenting som man ska ta lätt på. Naam.
Naam. Som sagt, Koranen från början till slutet handlar om ett tawhid. Även profeterna som jag talade om, att Allah subhanahu wa ta'ala valde ut vissa människor. De bästa utav människorna i deras folk. Kalla och uppenbarade för dem att sprida vidare Allah subhanahu wa ta'alas budskap. Vi som muslimer tror att Allah subhanahu wa ta'ala skapade den första människan som var Adam och sen Eva, Hawa. Och därifrån kom resten av alla människor från deras avkomma. Människorna spred sig ut över hela jorden. Och de fick profeter och sändebud som kom till dem och kallade dem till وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ Rasulen är ni'budullah wajtanibut taghut. Att vi har sänt till varje folkslag sändebud som kallade dem till vad? Ni'budullah. Dyrka Allah och håller borta från de falska gudarna. Alla profeter och sändebud hade samma kall. De kunde skilja sig inom vissa grejer. Vissa regler som fanns. Så kunde det vara för olika folk men inte för andra folk och så vidare. Men grundbudskapet för alla profeter till alla folk världen över handlade om vad? Om ett tawhid. De här profeterna, de kom till sina folk bara. De kom till sina folk. De kunde komma till lokala folk och de kallade dem till det. Och när jag hade min kurs om ateism så talade jag om den här grejen, hur man kan se vissa likheter runt omkring i jorden om man studerar olika folk. Hur de kunde ha en liknande budskap som kunde påminna, även fast de väldigt snabbt kunde avvika från det grundliga budskapet, så kan man se vissa likheter folk världen över. Profeterna kom till olika folk, men det folket som fick mest av alla profeter var israeliterna, Benu Israel. De nämns ofta i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala sände profeter gång efter gång till dem. Det har också nämnts i Koranen att israeliterna gång på gång avvek från deras profeters budskap. Så det kom en ny profet och kallade dem tillbaka till det budskapet. Och så avvek de. Och då kom en ny profet och så vidare. Det här är inte någonting som bara Koranen säger, utan även i Gamla testamentet, om man läser det, så står det också om hur israeliterna många gånger kunde sätta sig upp mot deras profeter. Kunde sätta sig upp mot Musa alayhi salam och de andra profeterna som var på den tiden. Så avvikelse skedde. Och nya profeter kom och kallade dem tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas väg. Till ett tawhid. Den sista av profeterna till Bani Israel var Isa alayhi salam. Han kom under en tid då israeliterna hade delats upp i olika grupper. Och han skulle kalla dem tillbaka till den raka vägen. Istället så visade de mycket fiendskap mot honom. Och det var väldigt få som accepterade hans budskap. Israeliterna och senare judarna skulle komma att, eller som kallas för judarna, skulle komma att delas upp i många olika grupper. Och än tills idag så finns det väldigt många olika grupper bland dem. Och det fanns det på den tiden också. Som hade olika förståelser och tog från olika grejer från deras profeters budskap och höll sig borta från andra. Och bland de som påstod att de följde Jesus, Isa alayhi salam, så delades de också upp i olika grupper. Varav majoriteten senare skulle komma att upphöja Isa alayhi salam till en gudomlig status. Till att han dyrkades. Istället för det han kallade till att han var en profet, så började de upphöja honom till en gudomlig status. Och så här såg det ut under stor del av jordens befolkning. Stor del var politister, de hade avvikit från sina profeters budskap världen över. Israeliterna hade delats upp i många olika grupper och sekter. De som tillskrev sig Jesus hade börjat kalla sig för kristna och delats upp i olika grupper och sekter. Och i stor del så såg jordens befolkning ut på det här sättet. Och väldigt få utav Ahl al-Kitab, bland de som tillskrev sig judendomen och kristendomen, höll fortfarande kvar vid deras profeters budskap. Vid det här tillfället så sände Allah subhanahu wa ta'ala den sista av alla sändebud, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, för att kalla jordens befolkning till samma budskap som de tidigare profeterna hade kallat till. Vilket var ett tawhid. Han kallade tillbaka judarna till den vägen som verkligen Musa alaihi salam hade gått på. Och de andra profeterna, samma budskap. Han kallade tillbaka de som kallade sig för kristna till profeten Isa alaihi salam, sanna budskap, och vad han egentligen kallade till. Och han kallade alla människor världen över till att de enda ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och ge honom hans rättigheter. Profeten sallallahu alaihi wasallams kall var ständigt baserat på ett tawhid. Han brukade till en början kalla sitt folk som var borta i Mekka, som var politister. Han gick runt på gatorna och han sa: "Ja, Johannes, qulu la ilaha illallah tuflihun." Och ni som, och människor, lyssna på mig, lyssna på vad jag har att säga. Säg la ilaha illallah, ingen är värd att dyrkas förutom Allah, så kommer ni bli framgångsrika. Det var det här han kallade dem till under 13 års period som han var borta i Mekka. Och sen utvandrade han till Medina, han befann sig där i 10 års tid. Och det var ständigt det som det var fokus på. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han skickade iväg folk till olika städer, till olika byar, han skickade iväg dem för att göra da'wa, till exempel Mu'adh ibn Jabal till Yemen, så sa han: det första du ska kalla dem till är ett tawhid. När han skickade iväg olika expeditioner som kunde strida, så började han alltid till, innan ni strider mot en annan grupp, så börja med att kalla dem till tawhid. När profeten sallallahu alaihi wasallam sen tog över Mekka, vad var det han började och fokuserade på först? Gick till Kaaba, tog ner statyerna, för det gick emot tawhid. Och sen så sa han till sahabas: Att jag vet att det finns olika statyer som dyrkas för Allahs sida. Kan inte få mig att slappna av och känna lugn att det fortfarande finns statyer som dyrkas för Allahs sida? Förstör dem. Han skickade folk till olika delar av den arabiska halvön som hade samma budskap. Ett tawhid. När profeten sallallahu alaihi wa sallam höll på att dö, precis innan hans död, så upprepade han gång på gång: akta er för att bygga en moské eller en byggnad över min grav. Gör inte som bokens folk som kom innan er. Som gjorde det, de byggde kyrkor eller de byggde olika religiösa byggnader ovanför deras profeter och rättfärdiga mäns gravar. Gör inte samma misstag. Gör inte samma sak som de gjorde. Utan akta er för det här. Det här sa profeten sallallahu alaihi wa sallam precis innan han dog. Ser ni hela raden av alla profeter, alla sändebud? Till det sista av sändebudet, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fortsätter med samma kall. Så jag tar återigen upp det här som jag tidigare sa. Att säga, ni som är da'wah, ahli sunnah, ni lägger så mycket vikt på tawhid. Sluta snacka om tawhid. Det här är att man går på profeterna och sändebudens vägar. Det handlar om att man kallar till Koranen. Man kallar till profeten sallallahu alaihi wa sallams väg. Det här är det vi ska kalla till. Så att klandra det är att klandra. Egentligen är att man klandrar profeterna och sändebudens sanna kall. Wallahu musta'an.
Jag kommer tala om lite av den stora belöning som finns om man fullbordar sin tawhid. Och egentligen allt gott som Ibn Qayyim säger. Allt gott i detta liv och i nästa liv är en frukt av tawhid. Och allt ont i detta liv och i nästa liv är en frukt av att trotsa tawhid och att trotsa profeterna. Men det har nämnts otaligt många bevis i Koranen och Sunnan på den stora och enorma belöningen som finns för den som praktiserar och lever upp till en tawhid som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. Jag tänkte bara börja med en väldigt vacker vers. Ni vet då profeten Josef alaihissalam fängslades. Så fängslades tillsammans med honom två andra män som inte var muslimer. De här männen fick en dröm och de ville att Josef alaihissalam skulle tolka deras dröm. Så han tog tillfället i akt och gjorde da'wa på dem. Han kallade dem till islam. Då säger han väldigt fina ord. Han säger att jag har lämnat vägen av ett folk som inte tror på Allah och den yttersta dagen. Och jag har istället följt vägen av mina förfäder Ibrahim och Ishaq och Jakob. Det var inte passande för dem eller för oss att dyrka någonting vid Allahs sida. Välika min fadlillahi alayna. Det här är Allahs nåd över oss. Wa ala nas. Och över människorna. Men de flesta av folk är inte tacksamma. Så här nämner Josef alaihissalam att det tawhid, att särskilja Allah i dyrkan, är Allahs gåva. Allahs nåd till honom och till människorna. Och det är så man måste känna. Wallahi, det är en ära. Att Allah har valt dig att vara från ahlu la ilaha illallah. Att vara från folket av ett tawhid. De som endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och Josef alaihissalam fortsätter också. Och han säger något väldigt viktigt. Han säger: är en gud bättre? Eller är dessa splittrade olika gudar bättre än Allah al-Wahid al-Qahhar? Den enda sanna guden. Al-Qahhar. Genom vad är bäst? Att dyrka flera olika påhittade gudar, falska gudar, än att dyrka en sann gud. Och det här är, ikhwa, en väldigt viktig sak. Ni kanske minns att vår broder Abdallah på konferensen om ateism talade om el-fitra, människans naturliga norm. Och det här är att Allah subhanahu wa ta'ala, då han skapade Adam, skapade också våra själar. Varenda människas själ skapades samtidigt som Adam. Och vi var i hans ryggmärg. Och Allah subhanahu wa ta'ala tog ut våra själar och varenda människas själ och fick oss att vittna om att Allah är den enda sanna guden. Endast Allah har rätt att dyrkas. Och sen har vi då väntat på att födas. Och därför så säger profeten alaihissalam att varje barn föds på el-fitra. Föds med denna naturliga norm och tro på att det finns en skapare. Och endast han har rätten att dyrkas. Det känns naturligt, det känns rätt. Och sen är det hans föräldrar som gör honom till jude eller kristen eller elddyrkare och så vidare. Så kolla här på hur det är naturligt i människan att tro på en gud. Det är det enda logiska. Välika dinul qayyim, som Allah säger att detta är, enligt dyrka Allah, är den raka, den rätta, den logiska religionen. Som överensstämmer med människans intellekt och fitra. Människans naturliga norm. Att den som skapat oss, den som har allting i sin makt, den som upprätthåller allting, han äger mitt liv, han är den enda som kan ta mitt liv, den enda som kan gynna mig, den enda som kan avvärja skada från mig. Allting ligger i Allahs hand. Han har ingen partner i detta. Då är det endast han som förtjänar att dyrkas. Är det inte logiskt? Eller, kolla på dessa andra religioner, där man dyrkar andra än Allah. Men det är så fel. Det går emot människans intellekt och människans naturliga tro. Att han som skapat mig, gett mig allting, styr över allting, den enda sanna guden, han ska inte dyrka, utan jag ska dyrka en staty. Som jag har gjort, eller min pappa har gjort. Eller som mina förfäder gjorde. Eller vi ska dyrka den här bilden på en gud som jag hittat på. Det finns ingen logik i detta. Den kan inte gynna mig, den kan inte skada mig. Vi vet alla att det inte är en sann gud. Eller vi ska dyrka en symbol, ett krucifix, ett kors. Eller dyrka en profet. Det blir också fel. Denna profet är skapad av Allah subhanahu wa ta'ala. Dyrka en ängel, ängeln är skapad av Allah. Dyrka en demon, en satan, en djävul. De är skapade av Allah. Låt oss tillsammans dyrka den som skapade allting. Är det inte logiskt? Wallah, det är så enkelt och så logiskt i islam. Och därför överensstämmer det med människans naturliga norm. Och människan finner frid med islam. Han mår bra. Han känner sig trygg och stabil. Om han förstår sig på tawhid på bästa sätt. Så det här är en stor belöning av tawhid i detta liv. Att man som människa mår bra av tawhid. Och därför nämner här Ibn al-Qayyim i hans bok Zad al-Ma'ad. Han talar om orsaker som gör eller ger människan inshirah al-sadr. Yani som vidgar människans bröst. Och det här är ett begrepp på arabiska som inte används på svenska så mycket kanske. Men det tyder på lycka. Välbefinnande och välmående. Man har ett vidgat bröstkorg. Yani, motsatsen till det är dyk och sadr. Att man känner sig trängd. Man känner sig instängd. Man känner sig deprimerad. Och så vidare. Så inshirah al-sadr, yani välbefinnande, välmående. Vad är orsakerna till att en människa ska ha inshirah al-sadr? Han säger att den största och första och viktigaste orsaken är ett tawhid. Och att fullborda denna tawhid. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Yani, den personen vars Allahs bröst utvidgat för islam, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Och han är på ett ljus från hans Herre. Yani, kan han likställas med en person som inte fått detta ljus, och vars bröst inte vidgas för islam. Och Allah säger också i en annan vers att den som Allah vill vägleda, Allah kommer att expandera eller vidga hans bröst till islam. Och den som Allah vill vilseleda, Allah kommer att göra hans bröst, yani, trångt, instängt, trängd. Så som en person som går uppåt mot himlen. Och det här är också ett väldigt starkt bevis på att, yani, i'jaz al-ilmi. Hur kunde profeten alaihissalam veta på den här tiden att en person som går uppåt mot himlen kommer att få svårt att andas? Yani, en person som är trängd i sitt bröst. Du vet den här nivån, man kommer upp på ett högt berg. Det var något som profeten har aldrig gjort. Men det nämns här. Yani liknelsen av den personen som inte funnit islam. Så här nämner Ibn al-Qayyim att tawhid är en av de största orsaker till att få den här lyckan inom sig. Att må bra, bli stabil, att finna den här inre friden finns i ett tawhid. En annan enorm belöning som finns i ett tawhid i detta liv och i nästa liv är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger, alladhina amanu, de som tror och inte beblandar eller smutsar ner sin tro med dhulm. Och dhulm betyder här kyrk. Vad kommer de att få? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. De kommer att få trygghet och det är de som är vägledda. Så Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen i surat al-An'am nämner att de som tror och inte befläckar, smutsar ner sin tro med någon form av kyrk, yani de har en uppriktig tawhid till Allah azza wa jal, kommer att få två enorma belöningar. Ulaika lahumul amn. Ett, de kommer få trygghet. Trygghet först och främst i nästa liv. Trygghet från straffet i helvetet. Och de kommer att få vägledning. Och då säger Ibn Kathir, de kommer att få vägledning i detta liv och i nästa liv. Vägledning till Allahs ljus och den raka rätta vägen i detta liv. Och de kommer att få vägledning till paradiset i nästa liv. Subhanallah. Kolla vilken enorm belöning för de som praktiserar ett tawhid. Vi har också andra stora belöningar av ett tawhid. Till exempel har vi att den som möter Allah Azza wa Jal med tawhid kommer att få förlåtelse. Och vi alla vill ha förlåtelse, eller hur? Och ni vet ju att de goda gärningarna sållar bort de dåliga. Innal hasanat yudhibna sayyiat, som Allah säger. Och vilken är den bästa goda gärningen? Nej, shabab. Vad? Tawhid. Eller hur? Så ingenting är lika starkt och mer effektivt i att sudda bort synder än ett tawhid. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i hadith Qudsi, Yabni Adam, människa, om du möter mig med lika mycket synder som skulle kunna fylla hela jorden, men du möter mig utan att ha gjort kyrk, kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. När du kommer till Allah, om dessa synder bildligt talat skulle fylla hela jorden, kommer Allah att sudda bort dem. Men på vilket villkor? Att du möter Allah utan att ha gjort shirk. Så här finner vi att tawhid är en av de största orsaker till att syndas bort. Jag ska nämna en till dygd av ett tawhid. Det finns många, otroligt många, som vill ha allting gott i detta liv. Gå tillbaka till ett tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Nur i vers 55 nämner väldigt vackert då han säger att Allah lovar, wa'ad Allah. Allah ger ett löfte. Wa'ad Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah ger här ett löfte till dem av er som är troende, de har iman och gör rättfärdiga gärningar. La yastakhlifannahum fil ard. Allah kommer att låta dem ärva makten på jorden. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Så som de innan fick makten och etablerades på jorden. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah kommer att etablera deras religion som han är nöjd med för dem. Yani islam kommer att etableras på jorden. Och Allah kommer att byta ut den rädsla som de tidigare levde i mot trygghet. Men sen säger Allah, ya'budunani. De dyrkar mig. La yushrikuna bi shay'an. Och de sätter ingenting vid min sida. Taib. Och vi vet alla att Allahs löften är sanna, eller hur? Ingen är mer sanningsenlig än Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs löfte är sanna. Så Allah lovar här vad? Att muslimerna kommer etableras på jorden. De kommer att få leva i trygghet. Islam kommer vara den dominerande religionen för dem. Men Allah nämner tre villkor för att få den här tryggheten. Och att den här oro och besvär och sorg som yani folk befinner sig i, som man kan se idag i många muslimska länder, att det råder, det är ett väldigt, väldigt yani osäkert tillstånd. Totala motsatsen till en ämne, den här tryggheten som Allah lovar. Hur kan muslimerna få trygghet i sina länder? Hur? Allah säger här, al-iman wal-amal salih. Första, att de fullbordar sin tro och sen sina goda gärningar. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budunani. De dyrkar endast mig och sätter ingenting vid min sida. Så att muslimerna ska få ett tryggt land, ett säkert land som baseras på rättvisa, där de kan leva i den här säkerheten, går inte att få eller uppnå förutom ett tawhid. Så länge det finns kyrk och folk dyrkar andra än Allah i våra länder och folks iman och goda gärningar är fulla av brister, så kommer det här inte komma. Och därför är det som ett sandslott. De som startar politiska partier för att få yani makten och hit och dit, och de säger islamiska partier, men deras kall har ingenting med da'wah att göra, har ingenting med tawhid att göra. Tawhid finns inte med på deras agenda. De kommer aldrig att få någon makt. Och de kommer aldrig etablera det här rättvisa samhället som de pratar om. Utan de kanske bara använder islam som ett medel för att komma till makten. Så vill man ha makten rättvisa, att muslimerna ska ha det bra, så är vägen med vad? Goda gärningar, iman och tawhid. Och att utplåna och ta bort kyrk. Och det kräver da'wah, som inshallah vi kommer att prata mer om. Naam.
Naam. Ibn Abdul-Wadud, han talade om nyttorna och förtjänsterna med tawhid i det här livet. Men vi som muslimer tror inte på den meningen som ni kanske har hört folk säga, you only live once. Du lever bara en gång. Utan vi tror att you only live once in this life. Du lever bara en gång i det här livet. Men det finns ett liv som väntar därefter. Som vi sa, så det är omöjligt att det här universum och allting där det här kommer till utav en slump. Utan det finns en anledning, det finns en skapare. Och att tro att den här skaparen har skapat allting utav ett syfte som jag tidigare nämnde. Och att inte ha något mål därefter, inte att det finns ett syfte därefter, inte att det finns någonting som väntar för människorna därefter, det går emot att tro på hans allomfattande kunskap och allomfattande visdom. För att så som vi ser i det här livet, när vi tittar runt omkring oss, vare sig det är att vi tittar på tv, tittar på nyheterna, ser vad det är som händer runt omkring i världen, så ser vi att det är väldigt mycket förtryck och väldigt mycket orätt och väldigt mycket hemska saker som händer. Folk som gör orätt mot andra, folk som förtrycker, beter sig illa, och de lever sina liv tills de dör, medan andra har blivit förtryckta och haft det dåligt. Folk som kanske aldrig åker fast. Man kan titta runt omkring sig här bara, i vår omgivning, utan man behöver titta på tv. Vad som händer här, folk som förtrycker andra, folk som skjuter andra. Och man kan aldrig få sin rätt tillbaka. Någon kanske åker fast, släpps. Någon kanske får korta straff eller liknande. Att tro att allt det här bara pågår som en teater. Alla de här sakerna ska bara ske utan att folk får sin slutgiltiga dom. Får sin slutgiltiga lön. Och veta om att Gud har makt över allting. Gud ser allting. Gud hör allting. Gud vet om allting. Gud har visdom för allting. Det här går inte ihop. Utan tvärtom så kommer man fram till och man blir övertygad om att det finns ett liv efter det här där alla kommer förhållas till svars för det de har gjort. Och vi som muslimer, vi tror på det här. Att Allah Azza wa Jalla kommer lägga upp vågskålar på domedagen. Där allas handlingar kommer att vägas. Ingen kommer då att förtryckas. Alla kommer få sin lön. Alla som har gjort gott får sitt goda och alla får är dåligt, får det dåliga, får det straff för det. Och Allah subhanahu wa ta'ala sagt, för mig ya'mal mithqala dharratin khayra yara, och mig ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Att den som gör minsta lilla gott kommer att se det, och den som gör minsta lilla dåligt kommer att se det. Men Allah subhanahu wa ta'ala har också berättat att alla de här goda handlingar som vissa människor kan göra, om de inte har tawhid, kommer att försvinna som stoft. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنَ عَمِلٍ فَجَعْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att vissa människor kanske har varit goda på, i det här livet. Och gjort goda handlingar, goda handlingar mot andra. Varit schysst mot andra. Men det här kommer gå upp i stoft. Om man inte har ett tawhid. För tawhid är nyckeln till paradiset. En person kan känna att det här kan kännas hårt. Särskilt när man växte upp i Sverige. Där människan ständigt är i centrum. Man talar om mänskliga rättigheter och människans rättigheter. Och man talar aldrig i det offentliga sammanhang om Allahs rättigheter. Skaparens rättigheter. Guds rättigheter. Där man glömmer bort det helt och hållet. Vissa människor kan ge andra människor deras rättigheter. Och på något sätt så får de sin lön för det i dunja. Då kan kanske bli vissa människor som inte gör det här för Allahs skull. De kanske blir prisade. De kanske jobbar som inom sjukvården och får lön för det. Eller liknande. Men i nästa liv, om de inte gjorde det här för Allahs subhanahu wa ta'alas skull. med tawhid, med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala, så har man glömt bort Allahs rättighet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt till Mu'adh ibn Jabal: vet du vad Allahs rättighet är över tjänarna? Så sa han, Allah han sände budet bäst. Så han, vet du vad Allahs, vad tjänarnas rättighet är över Allah? Så sa han, Allah han sände budet bäst. Så han, Allah azza wa jalls rättighet över tjänarna är att de ska dyrka honom, inte sätta någon med hans sida. Och tjänarnas rättighet över Allah subhanahu wa ta'ala är att om de gör det, så kommer han inte att hålla dem. Kommer han inte att straffa dem. För det handlar om Allah subhanahu wa ta'alas rättighet. Och att skaparens rättighet går före allas rättigheter. Vi förnekar inte att de som gör gott mot andra, de har gjort någonting gott. Och vi ska till och med vara tacksamma om vi ser till exempel att någon person som inte har varit muslim, han gör någonting gott mot en. Man tackar honom och säger, det här är någonting snällt, du har gjort någonting bra. Men fortfarande så är det viktigaste utav allt är Allah azza wa jalls rättighet. Och det här säger vi inte på något sätt för att trycka ner någon annan person. Eller att skratta mot en annan person. Eller att säga, kolla de här har inte det här. Eller liknande. Utan så som Abdul Wadud sa tidigare, han nämnde att det här är någonting som man ska känna en innerlig tacksamhet till Allah azza wa jalla, att han har väglett en till det här. Och man ska känna en längtan och en vilja att andra människor ska få ta del utav det här. Att andra människor som inte har ett tawhid, som är runt omkring oss, kommer att få ta del utav det här. Vi som muslimer tror samtidigt att vissa människor har inte fått budskapet till sig. De har aldrig hört talas om dem, visste inte om budskapet. Vi pratar inte om de här. De här kommer få en prövning på domedagen. Nu pratar om personer som har fått budskapet klargjort för sig. Vad är islam? Vad är din rättighet? Vem var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Men vägrar att ta emot det. Om man inte har gett Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet, så har man inte nyckeln till paradiset. Förstår ni hur allvarligt det är med tawhid? Och som sagt, då ska man få en känsla inuti sig själv. Att många personer runt omkring en här behandlar en schysst och är goda mot den och är snälla mot den. Man ska också känna av, som sagt, en tacksamhet för det. Och den bästa gåva man kan ge till de personerna tillbaka är att ge dem ett tawhid. Det snällaste man kan göra mot en person som har hjälpt dem med någonting, att hjälpa den till vägen utav tawhid är bättre än att ge den personen 1 miljon kronor. Eller 10 miljoner kronor som belöning för det den har gjort. Det här är den största gåva man kan ge till någon. Det är inte alla som man kan ta upp det här kallet till, att kalla dem till bli muslim. Utan det minsta man kan göra är att verkligen bete sig som en muslim ska göra. Ta bort alla de fördomar som finns. Ta bort alla de rökmoln som är i vägen, att folk inte kan se sanningen. Och samtidigt, när man ser att tillfället finns, att kalla dem till ett tawhid. För vi vill verkligen för alla människor att de ska komma till ett tawhid. De ska få ta del av den här otroliga välsignelsen som Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat oss med. Därför är verkligen tawhid det viktigaste i det här livet och viktigaste för oss i det kommande livet.
Även en fråga som ni säkert alltid har hört. Tawhid delar vissa ulema, vissa av de lärda, in i kategorier. Har ni hört det? De delar upp tawhid i 2 eller 3 kategorier. Känner ni till det? Eller hur? Är det här okej? Okay? Får man göra så? Eller är det här någonting nytt? Fanns inte på sahabas tid? Det är okej. Okay. Man får. För att underlätta för folk. Och samma sak är det med, man kan se all kunskap i islam. Om man läser en fiqhbok, så finner man där till exempel bönen har 9 villkor. Shurut och salah. Bönen har 9 villkor. Och det här nämnde de lärda från förut. Har det nämnts i Koranen eller i Sunna någon hadith att bönen har 9 villkor? Finns det där? Finns inte. Så var kommer det här ifrån? Det kommer från när man har kollat igenom Koranen och Sunna. Så fann man att det finns 9 förutsättningar, 9 villkor för att bönen ska accepteras. Du kan inte be utan wudu. Renlighet. Då blir renlighet ett villkor för salah, eller hur? Du kan inte be åt ett annat håll än qibla. Du måste be åt Qibla. Då blir det en förutsättning för att bönen ska accepteras. Och så vidare. Eller hur? Samma sak när det kommer till tawhid. De lärda fann i Koranen och i Sunna att tawhid kan delas in i 2 eller 3 kategorier. Och det här för att underlätta för folk. Och det viktigaste är inte termen, utan det viktigaste är att man tror på vad termen, eller vad själva termen då omfattar. Okej? Okay? Så man kan säga tawhid, kunskapstawhid, vad du ska tro om Allah. Och det är tawhid och rububiyya, och tawhid al-asma wa sifat. Att tro på Allahs namn och egenskaper, och att tro på tawhid och rububiyya. Rububiyya från ordet rabb, herre. Vilket omfattar att man särskiljer Allah. Man tror och särskiljer Allah Azza wa Jal, att han är den enda skaparen, den enda sanna guden, den som upprätthåller allting, biyadihil mulk, han har allting i sin hand, den enda som kan gynna eller skada eller avvärja skada, den enda som kan försörja och så vidare, den enda som känner till framtiden, kan påverka framtiden. Allt det här ligger hos Allah. Wahdahu la sharika la. Han har ingen partner i detta. Okej? Okay? Det kallas för tawhid rububiyya. Eller tawhid al-ma'rifa. Tawhid när det kommer till ens kunskap om vad man tror om Allah. Räcker den här tawhid för att bli muslim? Gör det då? En person säger jag tror på en sann gud. Han har all makt i sin hand. Han bestämmer allting. Men jag tillber ändå de här helgonen. De för mig närmare till den enda sanna guden. Funkar det här? Funkar inte. Så att tro på enda sanna guden, att han är perfekt i sina egenskaper, i sina namn, i sina attribut, och sen dyrka honom. För den enda sanna guden som upprätthåller allting, som har allting i sin makt, är också den enda sanna guden som förtjänar att dyrkas. Eller hur? Ingenting annat än Allah förtjänar dyrkan. Om någon frågar mig, varför kan jag inte tillbe en staty? Den förtjänar inte din dyrkan. Den är skapad. Varför kan jag inte tillbe Jesus? För han är skapad. Jesus tillbad själv Gud. Eller hur? Varför kan jag inte tillbe ett helgon, en ängel eller liknande? För de är alla skapade. Och de är alla tjänare till skaparen. Okej? Okay? Så tawhid är då. Tawhid när det kommer till att särskilja Allah i kunskap. Och tawhid när det kommer till att särskilja Allah i dyrkan. Det som kallas för tawhid eller ibada. Eller tawhid eller uluhiyya. Att särskilja Allah i våran dyrkan. Att inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Så det här är de 3 kategorierna av ett tawhid. Tawhid rububiyya, tro på Allahs herravälde. Tawhid al-asma wa sifat. Vilket vissa ulema nämner tillsammans med tawhid rububiyya. För det handlar om vad du tror om Allah. Och sen tawhid al-uluhiyya. Att endast dyrka Allah. Att särskilja Allah i sin dyrkan. Väldigt enkelt. Men självklart man kan ju fördjupa sig i detta. Så här har vi då de olika kategorierna av ett tawhid. Och inshallah Abdallah kommer att tala mer om just tawhid al-uluhiyya. Eller hur?
Vad om kyrka?
Tawhid al-asma sifat. Ska du inte prata om det?
Nej, jag kommer inte kyrka.
Jag har för mig att du skrev det som en punkt. Men tawhid al-asma wa sifat. Tron på Allahs namn och egenskaper. Är det också en väldigt viktig gren av ett tawhid. Och om ni vill ha väldigt enkelt. Det finns en vers i Koranen som har samlat alla dessa 3 kategorier av tawhid. Som vi sa, hela Koranen är tawhid. Men om man vill ha en vers som har alla 3 kategorier. Så är det vers 65 från surat Maryam. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah han är herre över himlarna och jordarna och vad som finns däremellan. Där har vi tawhid och rububiyya, eller hur? Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Så dyrka honom och härda eller var tålmodig i att dyrka honom. Hal ta'lamu lahu samiyan. Känner ni till någon som liknar honom? Yani han är unik. Där har vi tawhid al-asma wa sifat. Så den här versen nämner alla 3 kategorierna av ett tawhid. Taib. Naam.
Ja, vi har än så länge talat om tawhid. Och att det är syftet med vår existens. Det är det Koranen handlar om. Det är det profeterna kallade till. Det är det som ger en lycka och framgång i det här livet och i det kommande. Men när man studerar någonting och man lär sig om någonting så är det viktigt att man lär sig om saken i sig och dess motsats. Och bididdiha tatabayyanu al-ashya'u, som en poesivers säger. Genom att man lär sig om motsatsen så klargörs själva saken man studerar och lär sig om. Därför brukade Hudhayfa radiyallahu an, profetens sallallahu följeslagare, han brukade se att sahabas frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om det som var gott. Men han själv brukade fråga om det som var ont i rädsla att han kommer hamna i det som är ont. Han ville inte bara lära sig om de goda sakerna, utan ville lära sig om det motsats. Så han visste vad det är man ska göra, men även vad det är man ska undvika. Därför är det väldigt viktigt att när man studerar och lär sig om någonting, att man lär sig om sanningen i detalj. Och man lär sig om villfarelse i detalj. Ibn al-Qayyim rahimahullah säger att den kunnigaste av alla personer är den som kan sanningen i detalj. Och den som kan villfarelse i detalj. Andra personer kanske känner till sanningen rent generellt. Vad är sanningen? Vad är islam generellt? Och känner till vad som är fel rent generellt. Vissa känner till islam specifikt, men inte vad som är motsatsen. Utan känner bara till det generellt. Eller känner till islam generellt, men motsatsen specifikt. Och så vidare. Det viktigaste är att man lär sig om islam, ett tawhid, och det den baseras på specifikt. Och man lär sig om dess motsats är shirk. Specifikt. Och det är då man verkligen kommer kunna förstå vad ett tawhid är. Tawhid är att man särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Tawhid betyder att man ger Allah azza wa jalla hans rättigheter. Man särskiljer honom i det som endast tillhör honom. I hans namn och attribut, i hans herravälde och i sin dyrka till honom. Tawhid, shirk blir då raka motsatsen. Att man likställer någon annan än Allah azza wa jalla vid Allah. I det som är specifikt för Allah. Att man likställer någon till Allah azza wa jalla i någon utav, i någonting relaterat till hans rububi. Eller till hans namn. Eller attribut. Eller att man dyrkar någon vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom tawhid är syftet med våran existens, så blir shirk någonting som går rakt emot syftet med varför vi är här. Det är att man ger någon annan än Allah azza wa jalla Allah azza wa jallas rättighet. Och det här gör det till den farligaste av alla saker man kan hamna i. Och det är därför Allah azza wa jalla har sagt att det är någonting han inte förlåter. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah azza wa jalla förlåter inte att man begår shirk, men han förlåter andra synder till den han vill. Och det leder till att man hindras från paradiset. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Sannoliken den som begår shirk mot Allah azza wa jalla, så har förbjudit paradiset för honom. Vissa personer här i Sverige, ni kanske har hört den, säger: men jag är en god person. Jag är en god person och typ inshallah jag kommer till paradiset till slut. Jag har ett gott hjärta, eller jag är god mot andra eller liknande. Att förvänta sig från Allah, man förnekar Allah och förväntar sig från honom att han ska belöna en för en handling som han aldrig någonsin har gjort för hans skull. Det är inte konstigt egentligen. Vissa personer, de förnekar Allah och kanske driver om Allah azza wa jalla. Sen när man pratar om nästa liv så säger de: jo, men eftersom jag är snäll mot andra så kommer jag komma till paradiset. Vem är det som tar in människor i paradiset? Det är Allah azza wa jalla. Man har inte kommit med nyckeln. Och därför stängs man ute från paradiset om man inte har ett tawhid. Återigen vill jag gå tillbaka till det här. Man säger inte det här på ett sätt där man vill trycka ner någon eller förnedra någon. Eller vara sarkastisk mot någon eller någonting. Utan tvärtom. Är det någonting som ska stärka våran vilja till att kalla folk till tawhid? Det är därför vi ständigt pratar om det här. Kalla folk till tawhid. Kalla till tawhid. Det här är den största saken man kan ge till någon. Om någon säger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, så inshallah det finns hopp att man kommer till paradiset. Därför sa profeten sallallahu alaihi wasallam när han gick till sin farbror innan han höll på att dö: ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Min farbror, säg la ilaha illallah. Det är någonting som jag kan be Allah azza wa jalla sen om, att det kommer leda dig till paradiset. Men har man inte nyckeln till paradiset, så har man inte det viktigaste av allt. Shirk kan ske på olika sätt. Shirk kan ske i rububiyya. Shirk kan ske i asma och sifat. Det vanligaste som man ser bland folk som tillskriver sig islam är att de hamnar i olika former av shirk när det kommer till el-uluhiyya. Och det här är också bland de vanligaste formerna av kyrk som man har sett runt omkring bland människor världen över. Så som jag tidigare talade om på min kurs. Så att man hittar bland folk i världen över att de tror på en högsta gud. Att det finns en högsta gud. Det finns en skapare. Men de dyrkar andra än vid Allah Azza wa Jalls sida som de har tillskrivit olika gudomliga attribut. Det här är ett återkommande problem. Och det är det som man ska försöka få folk att komma tillbaka till. Och för att man ska kunna förstå vad det är för någonting som räknas som kyrk, så är det viktigt att man kommer med exempel. För så som jag sa, de kunnigaste av alla är de som känner till sanningen detaljerat. Och man känner till det som är villfarelse detaljerat. Problemet med vissa är att när de gör da'wa, att de gör da'wa väldigt generellt. Så till exempel, man kan ha en hel khutba. Alla personer som sitter på khutban eller alla sitter på föreläsningen kanske hamnar till en form av kyrk. Så säger man, akta er för kyrk. Kyrk är jättefarligt. Håll er borta från kyrk. Och alla personer sitter där. Det är sant. Det ska hålla mig borta från kyrk. Sen går han därifrån och han begår kyrk. Varför? För man har inte förklarat med exempel. Akta er för kyrk. Och den här och den här och den här handlingen är kyrk. Varför undviker folk att gå in i detaljer? För det är oftast det som är jobbigast att höra. Det är jobbigast att ta fram. Och det är det som kan få folk att distansera sig från en. Genom att prata i generella termer. Allihopa, vi alla ska vara goda. Håll er borta från ondska. Pratar man på det här sättet. Alla kommer sitta och applådera och säga det här var jättebra det han säger. Så går man in lite med detaljer. Och den bästa handlingen utav godhet är ett tawhid. Nej. Många säger, vänta. Farligaste är kyrk. Så det är många som kan inte kolla med om det här. Sen nej, det finns andra grejer som är mer goda. Det finns andra saker som är mer farliga än kyrk. Sen går det in ännu mer i detalj och förklarar. Och det här och det här och det här och det här räknas som kyrk. Så kanske fler personer börjar gå ifrån den. Och om man har ett politiskt kall. När man ska försöka få med sig så mycket folk som möjligt till sitt politiska parti. Då är det inte bra att man ska prata om och varna för kyrk. För om man vill ha så mycket folk som möjligt i sitt politiska parti eller sin politiska rörelse och man sen ska varna för det här och det här och det här och det här, så kommer ju folk gå ifrån en. Självklart ska man försöka kalla så mycket människor som möjligt till sanningen. Det är bra. Men man måste våga säga sanningen även om sanningen är bitter. Därför är det viktigt att man tar upp exempel. Så hur ska man förstå vad kyrk är och den vanligaste formen av kyrk som folk hamnar i? Ta versen. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida och lägg det som en grundprincip. Allting som räknas som dyrkan, riktar man det till någon annan än Allah, så har man begått kyrk. Låt oss ta exempel. Är du'a ibadah eller inte ibadah? Att man åkallar Allah Azza wa Jalla med fruktan, hopp och kärlek. Är det här en form av dyrkan eller inte? Profet Sassan har sagt att du'a huwal ibadah. Att åkalla Allah, att be till Allah, är ibadah. Tayyib. Om en person sitter nu, säger Allah, och skänk mig det här. Gör han dyrkan då eller inte? Han är dyrkan. Och sen om han går och vänder sig till en rättfärdig människa, till en grav, och säger, åh du, skänk mig det här jag vill ha. Har han gjort kyrka eller inte? Om det första räknades som ibadah och tawhid, så måste det andra räknas som kyrk. En person som går nu på iddagen, han slaktar ett djur. Han säger bismillah Allahu Akbar. Ett får till exempel. Vem gjorde han det för? Allah. Var det en dyrkan eller inte en dyrkan? En dyrkan. Om han sen går till en grav och han slaktar till en grav. Han begått kyrk eller inte begått kyrk? Begått kyrk. Ta det här som en grundprincip. Genom man lär sig grundprincipen så kommer förgreningarna bli enklare. Men vissa exempel klargör den här principen. Så allting där man riktar sin dyrkan till någon annan än Allah Azza wa Jalla, så har man begått kyrk. Och det är den farligaste saken man kan hamna i. Ja.
Men jag kyrk är exempel på kyrk i rububiyya.
Nej, kyrk i rububiyya, det är till exempel om man tillskriver någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, att han är skaparen, att det är han som kan komma med all form av nytta eller skada eller liknande. Det här är form av kyrk i rububiyya. Även asma och sifat, om man tillskriver någon att den kan höra allting, se allting och liknande. Så som vissa personer som har gått för långt, ännu längre vilse när det kommer till rättfärdiga människor, ställer sig borta i Sverige, så gör de dua till någon som ligger borta begravd i Irak eller Syrien eller någonting, säger, oj snälla hjälp mig. Vad är han tror? Att hans röst, att han kan höra honom hela vägen dit bort. Här är kyrkan som han måste för. Eller att man tror, man åker till exempel så som vissa personer gör. De kör med sin bil, så är de rädda att man har gjort någonting dåligt, sagt någonting dåligt om en wali, att han kan skada en så man ska hamna i en krock. Då tror man att den här kan skada och gynna på ett dolt sätt och hamna i en form av kyrk i Arububia.
Vi har en till form av kyrk som brukar kallas för kyrkel asrar, den mindre formen av kyrk. Ni har säkert hört den, kyrkel asrar, mindre form av kyrk, eller kyrkel khafi, den dolda formen av kyrk. Men man ska inte låta sig luras av att man säger den mindre formen av kyrk. Det är inte allvarligt. Jo, det är allvarligt. Det är en av de värsta av synder. En av de värsta av el-kabai. För det är ändå kyrk. Men varför säger ulema större kyrk och mindre kyrk? Större kyrk är det som han talade om. Större kyrk tar människan ut ur islam. Alla hans gärningar nollställs. Som Allah säger, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alla deras gärningar de gjorde, el-mushrikin i detta liv, kommer de finna som stoft på domedagen, blåsa iväg. Så stor kyrk nollställer gärningarna. Tar människan ut ur islam. Det som dör på stor kyrk kommer aldrig bli förlåten och kommer att straffas för evigt. Men mindre kyrk, vad är definitionen av det? Det är de gärningar som har kallats för kyrk eller kufr i Koranen och Sunna. Men det finns indikationer och bevis som tyder på att det inte tar människan ut ur islam. Yani till exempel att svära på någon annan än Allah. Att säga jag svär mammas död, pappas död, eller jag svär på Kaaba, jag svär på profeten alaihissalam. Det här har kallats för kyrk. Profeten alaihissalam, han sa att den som svär på någonting annat än Allah har gjort kyrk. Okej? Men samtidigt finner man i haditherna att personen inte lämnat islam. Då förstår man att det inte är en större form av kyrk. Utan ulema brukar säga att en mindre form av kyrk är någonting som kan leda till den stora formen av kyrk. Okej? Som ett medel. Och därför kallas det då för en mindre form av kyrk. Och det här är självklart förbjudet. En annan vanlig form av kyrk är ria, som också kallas då som en mindre form av kyrk. Och det var den som profeten sallallahu alaihi wasallam fruktade mest för denna umma. Som han sa i en hadith: ska jag inte berätta för er, ska jag inte berätta för er vad jag är mer rädd för? Att det ska drabba er än el Messih ad-Dajjal, en antikrist. Och då så sa sahaba, jo ya Rasulullah. Och då så sa han, kyrkul khafi, den dolda formen av kyrk. Och så sa han att en person ställer sig och ber, och han förskönar sin bön då han ser hur folk kollar på honom. Och denna hadith är musnad imam Ahmed. Så han nämnde profeten alaihissalam ria, och han kallade det för kyrkul khafi, dold kyrk. Varför? Varför är den dold? För att den är hjärtat. Ingenting han säger, utan han gör den bara för att visa upp sig. Han vill be, men han ser att folk kollar. Han ber finare för att de ska tala väl och tycka väl om honom. Och det här är en dold form av kyrk. Och profeten alaihissalam sa också: det jag fruktar mest för er är den mindre formen av kyrk. Och då frågades han, vad är det för någonting? Då så sa han, ria. Det är, yani, att vilja visa upp sig. Och samma sak är också summa, att vilja göra sig själv hörd. Genom att göra en god gärning med avsikt av att prisas av människor. Vare sig det handlar om att de ska se en eller höra en. Och det här är väldigt, väldigt allvarligt. En person som ber och förskönar sin bön för att visa upp sig. Vad händer med hans bön? Får han mycket hasanat? Blir hans bön accepterad? Vad säger ni? Nej, den blir inte accepterad. En annan person, de säger i moskén, sadaqa, sadaqa, sadaqa. Och han säger, alla kollar på mig, khalas. Jag tar fram en 100 lapp. Jag vill att de ska se mig. Eller alla kollar på mig, khalas. Idag En tusenlapp. Alla kollar. Ja. Accepteras det? Accepteras inte. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i en hadith Qudsi att jag är den som är i minst behov av en partner. Jag är i kyrk. Allah är inte behov av att man ska visa upp sig för någon annan. Och så säger Allah, så den som gör en gärning för någon annan än mig, jag lämnar honom och den han har gjort gärningen till. Och i vissa hadither Allah säger till honom på domedagen, gå till den här personen för att hämta din belöning. Det finns ingen belöning hos någon annan än Allah på domedagen. Så gärningen accepteras inte. Taib. Så det är väldigt, väldigt farligt. Den här dolda formen av kirk. En kort fejda bara innan vi avrundar. Hur kan man skydda sig själv från den mindre formen av kirk? Självklart som våran broder sa, genom att fördjupa sig i kunskap och veta vad som är tawhid och veta dess motsats. Att veta att man inte får tro på spåmän, man får inte gå till spåmän, man får inte ha amuletter, man får inte svära på andra än Allah, man får inte tro på skrock. Alla de här sakerna som är mindre form av kyrk, beroende på också hur man gör dessa saker. Men det finns egentligen tafsil, lite detaljer här. Men generellt att man lär sig. Och hur ska man skydda sig själv från ria, att visa upp sig, den här show-off, att vara en ögontjänare? Genom att återigen gå tillbaka till ett tawhid. Wallahi, den som känner till Allah Azza wa Jal. Känner till Allahs namn och egenskaper, hur mäktig Allah Azza wa Jal är. Vad Allah har i förberedelse för hans tjänare i domedagen. Han kommer inte bry sig om folk. Han kommer ha ikhlas och han kommer sträva efter Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför, en av de största orsakerna till att falla kort i dyrkan, till att göra ria och liknande saker, är att vara okunnig om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Att de har sannoliken underskattat Allah. Gärna de som inte tror på Allah har underskattat Allah. De säger han har barn, de säger han har medhjälpare och så vidare. Det här leder till att en person inte kommer dyrka Allah. Inte kommer ge Allah hans rättigheter. Och samma sak, en muslim som är okunnig om Allah kommer också ha brister i sin tro på Allah och sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa profeten alaihi wasallam en väldigt fin sak. Han sa, jag är den av er som är kunnigast om Allah och den som fruktar honom mest. Och kan man säga. Ju mer kunskap du har om Allah, ju bättre kommer du dyrka Allah. Ju mer kommer du frukta Allah. Ju mer kommer du älska Allah. Ju mer kommer du hålla dig borta från haram. Så kunskap är början och slutet. Det viktigaste av allting i islam. Kunskap om ett tawhid, om ens aqidah. Så har man den här kunskapen om vad Allah har på domedagen, straffet för de som visar upp sig att deras gärningar inte accepteras och så vidare. Alltså, man kommer inte bry sig om de här sakerna. Utan man kommer ha ikhlas, man kommer ha uppriktighet i sin dyrka.
Nej, jag kommer till slutet av den här föreläsningen där vi har talat om ett tawhid, hur viktigt det är, vad det är och dess belöning och dess motsats och hur farligt det är. Och så vidare. Men det är en väldigt, väldigt kort inblick i det. Jag vill ge ett litet exempel på hur djupt man kan studera tawhid. När man studerar i det islamiska universitetet där jag studerar. Så om man går i kulletet Dawa, Dawa-fakulteten. Så studerar man tawhid i 8 terminer, 4 års tid. Okej. Okay? Därefter, om man går in i magisterprogrammet för aqida. Så studerar man 1 år koncentrerat bara om tawhid i princip. Och sen så skriver man en uppsats i 3 års tid om ett tawhid. Sen kommer man in i doktorsutbildningen, så är det 1 halvårs intensiva studier. Och sen 4,5 års uppsats om ett tawhid. Och däremellan ska man göra att man ska studera flera böcker och man ska göra prov på dem också i termin nummer 2. Därefter så kan man bli docent. Då behöver man skriva 4 eller 5 andra uppsatser och undervisa tawhid i 5 års tid. Därefter att bli professor så ska man skriva ett antal nya uppsatser om tawhid och undervisa det i 5 års tid. Det vill säga 4 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5, 23 års tid. I universitetet när jag sitter där och jag jobbar där så träffar jag ofta professorer som har hållit på med det då i minst 23 års tid. Och de lägger väldigt mycket tid vid att studera tawhid. Och vill läsa nya böcker. Kommer det ut nya böcker? Någon ny bok har kommit ut den ska läsa. Någonting nytt man kan lära sig. Som man säger, nu alhamdulillah, jag gick på en föreläsning, nu räcker det inshallah. Nu har jag lärt mig.
Wahid.
Eller vissa personer som man kan säga, man kan lära sig tawhid på 10 minuter. 23 år, 10 minuter. Stor skillnad däremellan. Det finns väldigt mycket man kan lära sig. Detaljerat om sanningen och detaljerat om villfarelse. För det kommer nya villfarelser hela tiden. Det dyker upp nya saker. Nya grejer som folk har hamnat i. Så till exempel när jag hade kursen om ateism. Jag pratade om ateism. Dagens modern ateism som det är idag. Det här kände inte till folk till för några hundra år sedan bara. Det är någonting väldigt nytt. Nu kommer det nya tvivel om tawhid. Så folk får höra. Folk som kommer med tvivel som de aldrig någonsin skulle kommit med för 200 år sedan kommer folk med om tawhid nu. Man måste studera och lära sig om de här sakerna så man kan försvara sanningen och skydda sig från det som är en villfarelse. Men tawhid är inte bara någonting man lär sig och studerar. Så nu har jag en information. Utan tawhid är kunskap och handling. Tawhid är vårt liv. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Säg, Allah Azza wa Jalla beordrar profeten sallallahu alaihi wasallam att säga, säg att min bön och min slakt och mitt liv och min död endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala och han har ingen vid sin sida. Tawhid är ett sätt att leva. Att man lever sitt liv med den ständiga övertygelsen om att Allah Azza wa Jalla är den som ger mig liv och den som kan ta mitt liv. Och den som kan ge mig nytta. Och den som kan ta bort. Och kan tillbringa skada. Som kan. Som försörjer mig i allting man gör. Att man ständigt lever sitt liv i enlighet med det Allah Azza wa Jalla vill från en. Det här är en hel livsstil. En person säger, vilken livsstil har du? En person säger, jag har hårdrock livsstil. Vi har tawhid livsstil. Det här är vår livsstil. Det här är vår mening med livet. Det här är det vi lever ständigt för att uppfylla. Och det är det vi ville framföra genom den här korta föreläsningen. Där vi försökte klargöra just den här saken. Att det här är någonting vi ska lägga vikt vid. Och det här är någonting vi ska forma våra liv utefter. Må Allah Azza wa Jalla göra oss alla till ahli tawhid.
Amen.
Allahumma amin. De som har kunskap om det och praktiserar det. Det är den dagen då vi möter honom. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallah khairan.